Förra gången så talade jag om i andens kraft. Och jag repeterar lite, ja, det blir en fortsättning. Men jag kommer att gå in på ett ämne som så sällan talas om i våra kyrkor och våra sammanhang. Det härligaste att tala om Jesus, det är det absolut bästa. Men idag ska jag faktiskt tala om lite om andra andar också. Därför att Bibeln säger att vi ska inte leva i okunskap om det som försiggår, va? I andevärlden. Och jag tror att vi har varit alldeles för rädda att tala om det. För att Bibeln talar ju ganska mycket om det. Om villfarelse, om andra andar och så vidare. Och jag kommer att gå in lite grann på det vi börjar. Och vi ska nog fortsätta undervisa om det. Men vi måste varva lite för det blir så tungt. Men att vi börjar lite smått idag att tala om det. Och det gör vi egentligen utifrån det att jag för ett par veckor sedan. Vi hade haft möte här. Och när jag gick ut härifrån. Och vi satt oss i bilen. Så sa jag till Peter. Vad är det som har hänt? Vad var det som hände? Jag kände mig totalt förvirrad. Totalt förvirrad när vi kom ut från mötet. Och jag började ana att det hade med andevärlden att göra. Och jag sa till Peter, men han hade inte upplevt det på samma sätt som jag hade gjort. Och det är säkert inte alla som gör, men jag upplevde en väldig förvirring i mötet. Och jag kunde inte sätta fingret på det. Men något var fel och något hade kommit in i mötet. Vi måste vara medvetna om att när vi rör oss i den andliga verkligheten så finns det andra andar också som rör sig i den verkligheten. Bibeln talar ju om det. Om andemakter i himlarymderna, talar om demoner och det talas mycket om sånt. Vi ska inte fastna i det, så ni behöver inte vara rädda. Vi ska inte bli några såna här fanatiska demonjägare här, men vi måste få tala om det. Därför att det är väldigt viktigt att vi vet om vad som försiggår. Så jag börjar lite och undervisa om det. Men samtidigt vill jag bara repetera lite ifrån förra gången. Jag talade om att när Jesus vände tillbaka till Galileen ifrån öknen. Då gjorde han det i andens kraft. Och det är i andens kraft som vi behöver vandra också. Det var där som lärjungarna också började sin vandring. Med andedopet. Och då talade jag om att Jesus testades i öknen. Han var också människa. Han frestades. Och han hade kunnat åkalla hela himmelen. Jesus är ju skaparen. Allting är skapat till och för och genom honom. Så Jesus hade kunnat välja att ropa på fadern där i öknen. Att stå emot frestelsen. Han hade kunnat tillrättavisa djävulen där. När djävulen frestade honom och sa. Ja, är du, om du är Guds son, säger han till Jesus där. Om du är Guds son. Så kan du väl göra det och det och det. Och så citerar djävulen Guds ord. Och där är det väldigt viktigt att man inte går ut i sin egen kraft. Och det gjorde inte Jesus. Men han blev ifrågasatt utav djävulen här. Och djävulen ville få honom att gå utöver faderns vilja. Men Jesus lämnade allt när han kom hit. Han lämnade sin härlighet, all ära, all glans. Han hade kunnat komma som hela universums konung om han hade velat. Men nu gjorde han inte det. Han hade lämnat allt för att bli en människa som vi och för att öppna vägen. Och här sattes han på prov när han hade fått ta emot anden. För det var i den heliga andes kraft som Jesus verkade. Han var smord av anden. Vi tänker inte ofta på det, att han var också beroende av den heliga anden. Jesus vandrade, han föddes, verkade. Till och med uppstod i andens kraft. Och han var ju exemplet och förebilden för oss. Och på samma sätt så var ju lärjungarna också frestade och prövade. Lärjungarna Apostlarna fick också lämna allt. All jordisk berömmelse, all skicklighet, all kunnighet, all kunskap, sina familjer, sina vänner, sina sociala nätverk, allt vad de hade, sina begåvningar, ja, ekonomi, en del kanske hade det gott ställt, vad vet jag, sina fina yrken. Allt lämnade de för att följa Jesus. De gjorde på samma sätt som Jesus. Och när de blev uppfyllda av den helige ande, så var det precis som när Jesus blev uppfylld av den helige ande. De gjorde samma gärningar. På samma sätt när Petrus talade, så blev det ett styng i människors hjärtan. När Jesus började att tala, när han reste sig upp i Nasaret, i synagogan, så blev människorna ursinniga på honom. Därför att Guds ord uppenbarade synden i deras liv. Och när man blir fylld av den helige andes kraft, då händer det någonting. Det manifesteras, det onda manifesteras i människors läktet. Va? Det som är av mörker, det som ligger fördolt i mörker, det manifesteras när Guds ande börjar verka. Och utan Guds ande så smyger dessa andemakter undan. Men det kan de inte när den heliga ande är verksam. Och det var lite det vi talade om, att Jesus gick i andens kraft. Och det var också det på grund av att de hade överlåtit allt i sina liv. De hade inte sparat på någonting, för de visste att det var på fullaste allvar detta. De hade gjort ett val. Och så sa jag att detta är en gåva, en förblivande gåva till församlingen. Dopet i den helige ande. Men precis som man tar emot frälsningen i Johannes 3:16. Man tar emot Jesus i tro. Så måste man också ta emot andens dop i tro. Det är också ett val att göra det. Den helige ande tvingar sig inte på oss. Och jag vill tala lite om, jag ska läsa först ett par bibelställen ifrån, vi börjar i Matteus. Se här. I Matteus, det är 7:e kapitlet, börjar vi. Där står det talas om två vägar. Det är Jesus som ger liknelser i Matteus 7:13. Så står det, så det är Jesus som säger: gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Här ser du två vägar och porten är väldigt trång. Alltså man behöver klä av sig mycket för att komma igenom den smala porten. Och sen fortsätter vi att läsa ifrån den 24:e versen. Här har du liknelsen om husbygget. Två husbyggare. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner och störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman. Och dess fall var stort, står det. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda, står det. Här är ju bilden på hur vi bygger, du och jag. Men också bilden på hur vi bygger församlingen. I Hebreerbrevet så kan man läsa om, vi ska läsa därifrån också. Vi grundar lite på Guds ord här, tycker jag. Det är väldigt viktigt att göra det. Tycker vi läser för lite Bibel i våra sammankomster. ska grunda på ordet. Hebreerbrevet 3 ska vi läsa från. Där också. 3:1-6. Därför heliga bröder och systrar, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Det står också i Hebreerbrevet 8:5. Den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet i öknen. Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Så det är viktigt att vi bygger efter det som Herren har visat oss. Efter Guds ord, efter det han har sagt, efter mönsterbilden. Det är jätteviktigt att vi följer det. För annars så blir inte huset bra. Det blir aldrig färdigbyggt. Det håller inte. Det kommer att rasa samman när stormarna kommer. Och när vindarna kommer och blåser på huset så kommer det att falla om inte vi har byggt det från grunden rätt. Och det är så viktigt att vi lyssnar till ordet och vad Herren har talat och vad Herren kallar oss till. I Romarbrevet, kapitel 16 och vers 17, så står det: jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli ett tillfall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem, står det. Och det här jag tänkte vi skulle gå in lite på och titta på vad som kan komma in i församlingen. Även om vi är Guds församling så kan det ju komma in saker och ting utifrån. Och det gjorde det ju redan i den första församlingen, så det måste vi vara vakna över att det gör idag också. Matteus 7:15. Matteus 7:15 står det om de falska profeterna. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. Bibeln talar om falska profeter, falska bröder, falska apostlar, falska lärare, falska vittnen, falska messiasgestalter. Och vi talar väldigt sällan om det. Och jag tror att det gör att vi är inte riktigt vakna över det andliga skeendet. Och jag tror att vi måste vara vakna. Och det har ju Guds församling behövt att vara hela tiden. Men om det är någon gång så är det ju nu. Jag gick hemma på köksgolvet och bad en dag som jag brukar göra. Jag brukar ha lovsång på i köket. Och så går jag fram och tillbaka och ber. Det har bara blivit så, det är min böneplats. Och jag har känt den sista tiden en sådan nöd alltså. En sådan nöd. För vårt land. Jag har faktiskt aldrig känt en sån vånda som jag gör nu. Och jag fick en sån nöd i mitt hjärta och jag sa till Herren: men käre Gud, möt med mig igen. Möt med mig. Jag behöver höra din röst, Herre. Jag behöver få se vad är det som sker, det andliga skeendet. Och så helt plötsligt så får jag ett nytt tungotal utav Herren. Jag får ett nytt bönespråk utav Herren. Börjar tala i tungor på ett alldeles nytt sätt. Och när jag hade gjort en stund så sa jag till Herren: kan du ge mig uttydningen? Och jag fick en del utav det. Inte allt. Men en del. Och då när jag började tala ut den uttydningen som Herren gav mig. Då fick jag detta att det är tre andefurstar som belägrar sig i Sverige. Och som samarbetar med varandra. Alltså man har gaddat sig samman. Tre andefurstar. Och när jag då frågade, så såg jag liksom att det var en som kom ifrån öst, en ifrån syd och en ifrån kanske väst. Jag kanske har fel där, men sydväst kanske. Så frågade jag Herren vad de står för. Och då är det en av andefurstarna som kommer med den österländska religionen. Som har dragit in över vårt land med full kraft. Med yoga. Yoga finns i varenda samhälle, by. Skola, sjukhus. Jag vet inte var. Varenda gym. Det finns yoga överallt. Och inte bara yoga.
Vad sa du?
Ja, jo, en del kyrkor också tyvärr. Ja, en del kyrkor har ju tagit in det i sin okunskap. Och då när man säger till människor att det här vill man inte syssla med. Men det är inte så farligt, det är bara avslappningsmetoder. Säger man, nej, det är det inte. Utan det kommer ifrån en annan religion. Det kommer ifrån hinduism och buddhism. Så yoga ska man inte syssla med. Och mindfulness och allt vad det heter. Så var det en annan andefurste då som drar in över landet. Och nu är jag väldigt rak och tydlig här. Och det är den islamisering av Sverige som pågår just nu. Islam håller på att slå rötter i Sverige. Och vi vet ju, vi har hört till Linköping då, att man har planer på att bygga Sveriges största moské till de 6000 muslimer som finns i Linköping. Och i religionsfrihetens namn tycker man så ska de väl få göra det. Men det tycker inte vi. Därför att deras gud Allah är inte vår gud. Och det är en annan gud. Och Gud är en nitälskande gud. Och han ser inte med välbehag på det. Så vi ska inte vara för religionsfrihet egentligen. Som kristna bör vi inte vara det. Vi ska vara för Jesus. Och sedan såg jag en annan andefurste. Och han drar in i kristenheten med full storm. Och det är bland annat med den katolicering som pågår i vårt land. Och inte bara katolicering. För det är många andra religioner i det också. Det var vad jag såg. Och då tänkte jag, gode Gud, vi måste ju vakna upp över detta. Och när vi för en tid sedan lämnade det sammanhang som vi var i. Vi brukar inte prata om det, men jag vill bara nämna det idag. Att vi hade ett bibelord med oss som vi bad ut under en lång tid ifrån Efesierbrevet 5:11. Som vi fick ifrån Herren. I den kallelse som vi fick då som församling i Free Church. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Utan avslöja dem istället. Det var det bibelordet som följde med oss. Och det ordet fick vi direkt ifrån Herren. Mm. I första Johannes brev 4:1. Första Johannes 4:1. Så säger Johannes. Mina älskare. Tro inte alla andar. Utan pröva andan om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Vad är en falsk profet? En falsk profet. Det är en person med en falsk ande. Helt enkelt kan man ju säga. Det är en falsk profet med en falsk ande. Och vi kan också läsa ifrån apostlagärningarna. Jag vill ge några bibelord. Så här som jag sa. Apostlagärningarna 20. Se om jag hittar den. Apostlagärningarna 20 och 28. Så säger Paulus i sitt avskedstal till det äldste från Efesus. Det säger han till församlingen då. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över. Till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er. Och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen. För att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Kan det bli tydligare än att de kommer ur vår egen krets? Kan det bli tydligare att det är där de finns? Var skulle de annars finnas någonstans? Det är klart att de finns bland oss kristna. Vi har varit väldigt naiva i detta. Det är klart att det är från oss de utgår. Jag ska också läsa ifrån Petrus brev. Andra Petrus brev. Det andra kapitlet. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och dra så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er, men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Alltså, här ser man också att det finns två slags motståndare till församlingen. Två slags motståndare som hotar att förgöra den kristna församlingen. Det är fiender för det första då inifrån, ur er egen krets. Och det här är början till den sista tidens stora avfall. Det är inte bara religiös villfarelse utan genom ogudaktig och skamlig livsföring dessutom. Andra religioner, läror kommer in och förvanskar Guds ord. Och så nummer två, så kommer det fiender utifrån. Det är människor som hotar, hånar, förföljer och förtalar de kristna. Det finns två hot här. Och här tror jag att man talar om ändens tid. En dom som ska komma över människor och makter. För det var ju så i ursprunget att det var änglar som syndade. Står i Bibeln. En tredjedel drogs med i Satans uppror emot skaparen. Det står i Uppenbarelseboken 12. Och en del av dem utgör ondskans andemakter i himlarymderna. Himlarymden som är Satans armé. Den är välorganiserad. Det står i Efesierbrevet 6. En del av dem är demoner som vilseleder människor. Det kan man läsa om i Matteus, det 12:e kapitlet. Men de måste hålla sig inom vissa gränser i sin onda verksamhet. Om de går utanför dessa så fängslas de och kastas i avgrunden. Och det är deras skräck Det är de rädda för. Och det kan man tydligt se när Jesus befaller demoner att lämna människor. Att de var rädda för att bli skickade till avgrunden. Det står bland annat i Matteus 8 och 29. Vi kan inte läsa alla de ställena. Men om du undrar vad det står så får du gärna fråga mig efteråt. Om du inte tror mig så får du fråga. Ja, jag tycker det är bra att vi läser i Bibeln vad det står. Inte så att jag har hittat på något i mig själv. För det kan jag inte och det vill jag inte. Utan jag vill att vi ska läsa i Bibeln. Därför så vill jag läsa ytterligare ett ord i första Timoteus brev. I det fjärde kapitlet. Första Timoteus 4 och 1.
Här blev det tyvärr fel på inspelningen i slutet av Bitte Westbergs predikan, men du missade inte så mycket utav den. Om du lyssnar på nästa predikan av Bitte Westberg så kommer hon i början utav den att ge en sammanfattning av hur den här predikan avslutades.